السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أهلا وسهلا ولكمنا till denna lektion där vi kommer att ta upp inte bara något viktigt utan det absolut viktigaste av allt. Det som är grunden till vår religion, början och slutet, nyckeln till paradiset, orsaken till varför Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss och satte oss i denna dunja. Och det är frågan om ett tawhid, den islamiska monoteismen. Och det är otroligt viktigt att muslimen känner till detta, studerar denna viktiga fråga. För som sagt, vad det är den avgörande frågan. Med denna egenskap träder du in i islam och sedan in i paradiset. Utan tawhid träder du inte in i paradiset, utan fördöms till att brinna i helvetet i all evighet. Och vi muslimer säger ju ständigt Allahu Akbar, eller hur? Allahu Akbar, Allahu A'zam. Allah är störst, Allah är mäktigast. Som Allah är störst, då är också kunskapen om honom störst. Det finns inget större än kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns inget viktigare än kunskapen om Allah. Det finns inget mäktigare, vackrare än kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Och kunskapen om Allah, det är den vi kallar för at-tawhid, monoteismen. Och monoteismen handlar om den teoretiska delen att tro korrekt om Allah. Att tro på Allahs namn, egenskaper. Att särskilja Allah i tron på att Allah är den som skapat allting. Den som upprätthåller allting. Den som tar liv och ger liv. Och den som försörjer. Den som ger och tar. Och sedan tawhid i praktiken. Att särskilja Allah i dyrkan. Och att inte dyrka någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är tawhid. Monoteism. Vilket är motsatsen till polyteism. Månggudedyrkan eller avgudadyrkan. Där man dyrkar flera än Allah. Eller dyrkar med gudar vid Allahs sida. Det här är den största synden och brottet som människan kan begå. Och idag kommer vi tala om dygden av tawhid. Och den här föreläsningen skulle egentligen kunna vara hur lång som helst. För att dygden av tawhid har inget slut. Den har inget slut. Utan allting gott vi gör går tillbaka till tawhid. Och belöningen, förträffligheten av tawhid är enorm och oändlig. Men vi kommer att nämna lite av denna dygd för inshallah och ta'ala. Påminna oss själva om vikten av denna kunskap. Tawhid, som Ibn al-Qayyim nämner, är som grunden till en byggnad. Om man liknar islam vid en byggnad, så är tawhid dess grund. Och han nämner en väldigt lång liknelse om detta. Och han säger att den som har en stabil, fast grund kan sedan bygga hur högt hus han vill. Han kan bygga på sitt hus hur mycket han vill. Det här vet vi alla, speciellt idag när man försöker att bygga så högt som möjligt. Man försöker att bygga så stabilt som möjligt. Det viktigaste i huset, det är grunden. Så har du en stabil grund så kan huset bli hur stort som helst. Men om du bygger ett vackert hus med fin inredning utan att ha en stabil grund, så kommer det här huset inte att bestå, utan det kommer att falla. Och samma sak är det med våran tro, våran iman. Om vi bygger våran islam utan att ha en stabil tro i tawhid, vilket är grunden till våran religion, till islam, så kommer vi att vackla, vi kommer vara svaga. Och vi kommer inte ha något stabilt att gå tillbaka till. Så det är väldigt viktigt att man befäster och begrundar den här grunden i sin religion. Ett tawhid, att man har den förankrad. Och det här, kära syskon i islam, är väldigt viktigt där vi ser människorna vackla fram och tillbaka. Vi ser folk halka, sluta praktisera islam, gå vilse, drunkna i synder. Och det här går oftast tillbaka till att man inte har en stabil grund i sin tro. För har man den stabila grunden i tron, så har man alltid någonting att falla tillbaka till. Och den kommer att hålla en tillbaka från att begå stora och grova synder. För tawhid är ju tron på Allah. Det är kunskapen om Allah. Och ju mer man känner Allah, ju mer kommer man att frukta honom. älska honom, längta efter honom och vilja lyda honom. Och ju allvarligare kommer man att se på att trotsa honom. Så den här kunskapen är den viktigaste. Och också att vi förankrar den här kunskapen i våra barn. När det kommer till att lära ut islam. Så som en av sahaba sa när vi var unga. I profetens sällskap, alayhi salatu wassalam, så brukade vi lära oss al-iman före al-Quran. Frågorna om tro före Quran. Och sedan, när vi lärt oss om al-iman, fick vi lära oss Koranen och det ökade oss i våran tro. Idag ser man många göra totala motsatsen. Eller kanske till och med bara fokusera på Koranen och inte lägga al-iman som den andra frågan de ska lära sig. Utan den kanske inte alls finns med. Och det här är ju så fel det kan bli. Och därför finner vi ibland ungdomar som har lärt sig väldigt mycket från Koranen i sin barndom och sen halkar. Och kanske blir grovt kriminell. Varför? För om du frågar dem, vad är islam? De vet inte. Vem är Allah? Vad betyder la ilaha illallah? Vad är al-iman? De vet inte. Men om man däremot lägger vikt på den här grunden, att de ska ha den här kunskapen i sitt hjärta, så har de någonting att falla tillbaka till. Och sen kan de lära sig Koran. Det är bra. Vi ska undervisa våra barn Koranen. Det är det vackraste och bästa avtal. Men kunskapen om al-iman, om al-tawhid, är den kunskapen som måste prioriteras. Och vad som också tyder på vikten av al-tawhid i vår religion är inget mindre än al-tawhid är orsaken till vår existens här på jorden. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger i den ayah som ni alla känner till, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnor och människor med syftet av att de ska dyrka mig. Så om Allah azza wa jalla satt oss här på jorden med syftet av att vi ska dyrka honom, så är det ju utan tvekan det absolut viktigaste. Och allting annat är sekundärt. Det är själva syftet med våran existens. Och där förstår man ju också faran av att inte dyrka Allah eller dyrka andra vid sidan av Allah. Att man trotsar syftet av ens existens här på jorden. Och vilket fel och synd kan vara större än detta. Tawhid är också den absolut största gåvan Allah givit mänskligheten. Det finns ingen gåva större än ett tawhid. Och då profeten Josef alaihi salatu wassalam fängslades orättvist i Egypten. Och ni har säkert alla hört berättelsen om profeten Josef. Så fängslades han tillsammans med två unga pojkar som inte var muslimer. De tillhörde den foniska egyptiska tron där man trodde på avgudar och statyer och liknande. Så Josef alaihi salatu wassalam blev tillfrågad av att tolka deras drömmar de hade sett. Så han tog tillfället i akt och kallade dem till islam. Och det här är en god förebild. Vi muslimer ska alltid ta tillfället i akt och kalla våra medmänniskor till denna vackra religion. Så vad säger han? فَذَلِكُمَ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ. Det här kunskapen om att tyda drömmar är från den kunskap Allah givit mig. Inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Och han säger, jag har lämnat religionen av ett folk som inte tror på Allah och inte heller tror på det kommande livet. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Och jag har väl vänt mig till att följa religionen av mina fäder Abraham, Ishaq och Yaqub. Ma kana lana an nushrika billahi min shay. Det är inte passande för oss att sätta någonting vid Allahs sida. Dhalika min fadlillahi alayna. Det här är Allahs nåd över oss och ala an-nas, walakin akthara an-nas la yashkurun. Men de flesta av människor har eller tackar inte Allah för detta. Så här nämner Josef alayhi salatu wassalam att han lämnat religionen av polyteism. Och det betyder inte att han varit i den. Men det betyder att han fötts i monoteismen. Och sedan tagit avstånd från polyteismen. Eller avguderi resten av livet. Vilket är den korrekta förståelsen av ett tawhid. Att man bekräftar tron på Allah och endast dyrkar Allah. Och frigör sig själv från all form av kyrk. Vilket här är det han gör. Att jag har tagit avstånd, befriat mig själv från kyrk. Jag och mina fäder, Abraham, Ishak och Jakob och alla dessa profeter. Och jag har följt religionen av mina fäder. Den monoteistiska religionen. Abrahams religion, Ishak och Jakobs religion. Och vad säger han för någonting? Att det här är Allahs nåd över oss och till människorna. Men tyvärr så är de flesta av människor otacksamma. Så här, kära syskon i islam, lär vi oss vad? Att det är tawhid, att endast dyrka Allah, är den största gåvan till mänskligheten. Och därför så sa ju också profeten Muhammad alaihi salatu wassalam i den autentiska hadithen att Allah, han ger dunya, det världsliga, det materialistiska, till den han hatar och den han älskar. Men han ger bara iman till den han älskar. Så att du har fått den här gåvan av islam är någonting som du verkligen måste vara tacksam för. Och vet också att din tacksamhet är någonting som kommer att öka din gåva. Allah kommer att stärka dig. Så tacka Allah subhanahu wa ta'ala att han vägleder dig till islam. Vare sig du är född i islam eller konverterar till islam, kommer tillbaka till islam, tacka Allah. Wallahi, du sitter på den största gåvan. Och du behöver inte avundas någon i dunya över det världsliga de har fått. Du sitter på en skatt som inte går att mäta med någonting annat. Och där är islam. Och därför, vad säger folket i paradiset? Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Lovprisad är han som vägledde oss till detta, till islam. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Och vi skulle aldrig funnit vägen om Allah inte visat oss vägen. Så tacka Allah att han gjort det till muslim hela tiden, ständigt. Och var inte otacksam. Josef, han säger sen också till dessa pojkar i fängelset: أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ. Är flera olika gudar bättre än Allah al-Wahid al-Qahhar, den enda, den unika al-Qahhar? Men vad är bäst? Att dyrka flera gudar, vare sig det är solen, månen, träden, naturen, människorna, jinnerna, djävularna. Vad är bättre? Att dyrka flera olika gudar eller att endast dyrka den enda sanna guden? Men vad är bäst? Och utan tvekan, varje person med logik och förnuft kommer att gå tillbaka till att dyrka Allah är det bästa. För att Allah är skaparen och resten av ting är skapade. De är alla undergivna till Allah och under Allahs kontroll, kan varken gynna eller skada och förtjänar inte dyrkan. Endast Allah förtjänar våran dyrkan. Och här finner vi också en till sak. När det kommer till kyrk, motsatsen till tawhid, det är att personer som dyrkar medgudar, statyer och avgudar inte kommer att få sinnesro. För han lever i rädsla för dödsguden. Han lever i rädsla för kärleksguden, att hans förhållande kommer spricka. Han lever kanske i rädsla för ekonomiguden eller vad det kan vara för någonting. Och vad är det här för relation? Att ständigt vara rädd, dyrka sina avgudar i rädsla för dem. Är det inte sjukt? Och att också i olika behov behöva vända sig till olika gudar. Som i slutändan är påhittade. Som inte har något belägg i våran religion eller i någon religion. De är inte uppenbarade religioner, utan de är påhittade. Mänskliga verk. Men som muslim, subhanallah, vad vackert. Vilka behov du än har, du vänder dig till Allah. Den enda som kan gynna, den enda som kan avvärja skador. Han som har allting i sin hand. Du vänder dig alltid till honom. I rädsla, i hopp, i frukta, i kärlek. Och du behöver inte vända dig till någon annan eller frukta någon annan. Jenny, vad är bäst? Detta alternativ? Eller att gå och tillbe statyer som vi själva har gjort? Så subhanallah, islam är religionen som överensstämmer med det sunda förnuftet. Med logiken. Wallahi, alla andra religioner är ologiska. Vilket för oss till nästa fråga. Och det är att ett tawhid, al-islam, och al-islam och tawhid är samma sak, det är synonymer. Ala lillahi dinul khalis. Är inte den uppriktiga religionen för Allah. En islam är tawhid. Islam är underkastelse till Allah i tawhid. Det är vad islam är. Så islam är tawhid. Så ett tawhid är vad som överensstämmer med människans fitra, människans naturliga norm. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger om islam: Fattrat Allah illati fattar annasa alaiha. Att det är Allahs fitra med vilket han skapat människan. Al-Islam är den naturliga normen, den naturliga religionen på vilket han skapat människan. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Och kom ihåg, då Allah tog ut Adams barn från hans ryggmärg och fick dem att vittna mot sig själva: är jag inte eran herre? Och då vittnade de mot sig själva och sa shahidna, så att de inte ska komma på domedagen och säga att vi inte visste. Här i slutet på surat al-Araf nämner Allah subhanahu wa ta'ala att själarna, våra själar, alla själar som någonsin levt och kommer att leva, är gamla. De skapades tillsammans med Adam. Det är inte så att våra själar skapades då vi föddes, utan våra själar skapades tillsammans med Adam. Och Allah tog ut alla våra själar och fick oss att vittna, att avlägga en ed inför Allah subhanahu wa ta'ala, att vi endast skulle dyrka honom. Och han är våran herre och vi ska endast dyrka honom. Och sen föds människan, som profeten Muhammed sa alaihi wasallam, föds med den här naturliga normen, polfitra, hanif som det heter. Och sedan är det omgivningen eller föräldrarna som vill se leda barn till den ena religionen eller andra. För det spelar ingen roll hur ren en person är. Om personen växer upp med någonting felaktigt, någonting smutsigt, så kommer personen att bli påverkad. Men lämnar man barnen till den naturliga normen, så kommer islam att vara det naturliga valet. Och därför subhanallah, det här med monoteismen, att det bara finns en sann Gud och bara han har rätt att dyrkas, det är det naturliga valet. Det är det som yani, hjärtat klickar med. Det är det som man finner frid i. Allting annat kommer att kännas fel, garanterat. Men ett tawhid kommer att kännas rätt. Och därför, kolla med folk som sökt efter sanningen och accepterat islam. En kort beskrivning på deras tillstånd är att de säger: vi har hittat hem. Ja, vi har hittat hem. Ja, ni, vi var vilse, vi var i mörkret. Vi var som levande döda, vi var i mörkret och vi hittade hem. Det här är det jag tror på. Det här är det jag alltid har trott på. Allting annat verkar ologiskt. Subhanallah. Och det berättas också i Sahih Muslim Bukhari från Anas ibn Malik radiyallahu anhu att han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kommer att hämta till personen som har det minsta straffet på domedagen. Allah kommer att hämta honom på domedagen. Alltså en icke-muslim. Och Allah kommer att fråga honom: om du nu, idag, skulle äga allt på jorden, skulle du då köpa dig själv fri från straffet? Skulle du köpa dig fri från straffet idag? Och då säger man självklart ja. Jag skulle betala allt. Och då säger Allah: jag bad dig om någonting mycket enklare än så, då du var i Adams ryggmärg, att endast dyrka mig och inte sätta någonting vid min sida. Men du vägrade och insisterade på att begå shirk. Så här lär vi oss återigen vad? Att människan har avgivit en ed, ett löfte att endast dyrka Allah. Och shirk är någonting som människan fallit in i och begått senare. Allah musta'an. Och vissa av de lärda säger också, väldigt vackert beskrivet, att hjärtat, människans hjärta, skapades just för ett tawhid. Och mår endast bra med tawhid. Men du kommer inte att må bra och vara lycklig som människa utan med tawhid. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يُرِدِ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Den som Allah vill vägleda, för honom kommer Allah att vidga hans bröst, hans hjärta för islam. Och Allah nämner motsatsen, att den som dyrkar av gudar och förnekar Allah, yani hans hjärta, hans bröst, det är någonting dajir, någonting som yani komprimeras, någonting som trycks ihop. Så därför, med tawhid, med den korrekta monoteismen och tron på Allah, kommer man att ha ett välbefinnande. Man kommer att må bra. Men den som vänder sig bort från Allah, förnekar Allah eller tror på andra gudar än Allah, kommer inte känna sig bra i hjärtat. Subhanallah. Och hjärtat, om det är friskt, kommer att leda till goda och sunda gärningar. Ett gott agerande. Så som hadithen nämner, att det finns i människan en kroppsdel, en liten köttbit. Och om den är frisk, blir resten av kroppen frisk. Och om den är sjuk, blir resten av kroppen sjuk. Alla och hel kalb, är det inte hjärtat. Så om hjärtat är friskt, vilket det endast kan bli med tawhid, så kommer det leda till goda handlingar, goda gärningar, gott beteende, god karaktär. Men är hjärtat sjukt så kommer det att leda till dåliga gärningar. Så här subhanallah, man ser hur allting hänger ihop. Allting går tillbaka till ett tawhid. Vad som också belyser vikten av ett tawhid är att det är grunden i våran islam och våran iman. Islam är byggt på 5 pelare. Och vilken är den första? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Och vad är la ilaha illallah? Det betyder la ma'buda bi haqqin illallah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Allah säger att detta är för att Allah är sanningen. Yani det är sanningen och det enda rätta att dyrka Allah. Och det de åkallar vid hans sida, det är det som är falskt. Så, la ilaha illallah är grunden i islam. Och la ilaha illallah betyder att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Så det är grunden till våran islam. Med la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, blir en person muslim. Eller hur? Och sen kommer resten av de goda gärningarna. Det är nyckeln in till islam, ett tawhid. Och det är också grunden till el-iman, tro. Muslimer måste tro på vissa aspekter, bekräfta vissa saker. Och det är grunden. Iman har 6 trosartiklar. Och den första och viktigaste är en tu'mina billah, att du ska tro på Allah. Och sen kommer tro på änglarna och böckerna och profeterna och domedagen och så vidare. Men grunden till iman är att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Imam an-Nawawi, han sa att i denna hadith så har profeten sallallahu alaihi wasallam klargjort an afdaluha at-tawhid al-muta'ayyin ala kulli ahadin. Han har klargjort att den viktigaste grunden i våran religion är at-tawhid, som är en plikt för varje människa. Ingen människa ursäktas från att tro på ett tawhid. وَالَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنَ شُعَبْ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ. Och ingenting annat av imans förgreningar kan accepteras om inte tawhid är korrekt. För ni vet att tawhid har många egenskaper. Den bästa grundläggande är att tro på Allah, att dyrka Allah. Och sen kommer bönen och fastan och så vidare. Tills efter 60 förgreningar, den minsta aspekten av iman är att ta bort någonting farligt från vägen. Men att tro på Allah, vilket är ett tawhid, är grunden. Och ingenting annat av iman accepteras om du inte har denna tawhid. Så återigen, tawhid är det viktigaste som finns. Tawhid är också villkoret och förutsättningen för att våra gärningar ska accepteras. Shurut qubul al-amal. Vi gör ju goda gärningar. Vi ber, vi fastar, vi betalar zakat, vi försöker att göra gott. Men ingen av dessa gärningar accepteras om de inte är utgår ifrån grunden av ett tawhid. Och därför känner vi till att de 2 villkoren för att en gärning ska accepteras är att ett, det är någon som vet, vad det första grundläggande villkoret, förutsättningen för att en gärning ska accepteras, det är ikhlas, uppriktighet, att gärningen utförs endast för Allahs skull. Och det här är tawhid, eller hur? Att endast göra gärningen för Allahs skull. Och det andra villkoret för att gärningen ska accepteras är att den utförs i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi salatu wassalam. Så en person som gör en bön eller vad det må vara för någonting annat än Allah kommer inte få den accepterad. Det är grunden till att en gärning ska accepteras. Vad som också betonar vikten av ett tawhid är att det är grunden i alla profeternas kall. Allah har skickat mer än 124 000 profeter och sändebud. Och de alla kom till sitt folk. De alla var bröder i islam. De alla var bröder i islam. Från Adam till Muhammed. Alayhim as-salatu was-salam. Ingen profet har haft en annan religion än islam. Och de kom alla med samma grundläggande budskap. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Och vi har skickat ett sändebud till varje samfund med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från de falska gudarna. Så Allah säger här att alla folkslag, alla människor i alla tider har fått en profet. Och vad var det gemensamma budskapet de alla hade? أَنْ اِعْبُدُ اللَّهَ. Att endast dyrka Allah, att särskilja Allah. Alla nämner inte här att de alla sa, ljug inte, stjäl inte, begå inte zina, ta inte ränta, ät inte gris. Det kanske var andra saker de sa. Men det de alla sa till sitt folk, det var att endast dyrka Allah och inte dyrka någonting vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och samma sak profeten Muhammad alaihi salatu wassalam, då han skickade Mu'ad bin Jabal till Yemen för att kalla folket till islam, så sa han till honom, du kommer att folk komma till ett folk från Ahlul Kitab. Låt det första vara som du kallar dem till, ila en yuwahhidullah, till att särskilja Allah i dyrkan. Och om de accepterar detta från dig, informera dem då om att Allah har förpliktigat dem med 5 böner som ska bes varje dygn. Till slutet på hadithen. Så här nämnde han vad? Du kommer att komma till ett folk som inte är muslimer. Det första du ska prioritera och kalla dem till, det är ila en yuwahhidullah, att de ska särskilja Allah i dyrkan. Och inte dyrka någonting vid sidan av Allah. Där ska du börja. Så det här var profeternas kall. Alla profeter. Från den första till den sista. Till och med profeten Muhammad alaihissalam befinner detta. Det kom en man till honom och frågade honom i Mekka och sa, Jani, du påstår att du är Allahs profet. Vad är ditt budskap? Vad har Allah skickat dig med? Och då svarar han, arsalani bisila till arham. Allah skickade mig med att hålla släktbanden. Wa kasrul awthan, och att slå sönder statyer och att särskilja Allah i dyrkan. Och samma sak när Abu Sufyan, innan han blev muslim, träffade Herakal, den kristna konungen. Han sa, vad är det eran profet säger? Eller vad är det mannen i Mekka säger? Han sa samma sak. Han beordrar oss att dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Så profeten Muhammad a.s. om ni kollar på hans da'wah, hans kall till islam, i 13 år i Mekka, vad var fokusen på? Tauhid. Det var inte fokus på haram och halal och massa regler. Nej, det fanns lite sånt. Men fokusen var på tauhid. Det viktigaste. Att folket ska sluta dyrka statyer och avgudar. Att de ska endast tillgänga sin dyrka till Allah subhanahu wa ta'ala. Det var han gav fokus på. Och inte sen att han flyttade till Medina och han sa, mashallah, nu har vi ett muslimskt samhälle och vi fokuserar på annat. Nej! Han fokuserade på tauhid tills den dagen han dog. En av de sista saker han säger innan hans själ lämnar hans nobla kropp, det var att han säger, wallah, förbanna dem innan, de som tog sina profeters gravar till platser av dyrkan. Jag förbjuder er från att ta min begravning till en plats av dyrkan. Klart och tydligt, in i det sista varnade han för kyrk, vilket negerar tauhid. Så han la vikt på det här. En annan händelse på arabiska halvön, han hade erövrat den. Och han var i Medina. Han hörde talas om en staty i södra arabiska halvön som hette Dal Khalasa, som brukade dyrkas. Det var någon liknande Kaaba man hade byggt där nere. En staty som dyrkades och folk, de gjorde tawaf, de gjorde pilgrimsfärden dit. Och den hade typ blivit övergiven. Men han säger till en av sahaba, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, han säger, ala turihuni min Dal Khalasa. Ska du inte få mig att slappna av, att känna ro, sinnesro från den här statyn? Och han skickade en armé på flera 100 soldater för att riva den här statyn. Och den var typ övergiven. Så tauhid är viktigt. Det är inte någonting som är sekundärt eller någonting som inte är viktigt. Nej, det är det viktigaste. Att upprätthålla att Allah ska dyrkas. Det är orsaken till att vi skapades, till att Allah skickade profeter, skickade uppenbarelser. Så att, otroligt viktigt. Så om det var det viktigaste i profetens liv, alaihi salatu wassalam, ska det också vara det viktigaste i vårat liv. En annan aspekt som också tyder på vikten av kunskapen om tauhid är den mycket vackra hadithen i Bukhari Muslim, där Mu'ad bin Jabal rider tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam, och han ställer den här frågan till honom och säger, atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Vet du vad Allahs rättighet är över hans tjänare? Men vet du, ja Mu'ad, vad våran skyldighet är gentemot Allah? Vad är hans största grundläggande rättighet? Han säger, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah och hans profet är bäst. Och då säger profeten alaihi salatu wassalam, haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Allahs rättighet över hans tjänare är att de särskiljer honom i dyrkan och inte sätter någonting vid hans sida. Det här är Allahs rättighet. Och sen sa han, vet du vad er rättighet är om ni uppfyller detta? Han sa, Allah och hans profet är bäst. Han sa, det är att den som inte dyrkar någonting annat än Allah kommer att gå in i paradiset. Allah kommer inte straffa denna person. Subhanallah. Ash-shahid. Här, vad är det vi lär oss? Att ett tawhid är Allahs rättighet. Vi talar om, idag vi hör mycket om rättigheter. FN-konventionen och barnens rättigheter och djurens rättigheter och kvinnans rättigheter och naturens rättigheter. Viktiga saker. Jag säger inte att de inte är viktiga. Men vad är det viktigaste? Vad är den viktigaste rättigheten som verkligen har försummats idag? Det är Allahs rättighet. Haqqullah. Hur kan man prioritera Allahs skapelse framför skaparen? Men hans rättighet är den största rättigheten. Och hans rättighet är inte speciellt komplicerad. Och han förtjänar den. Och det är att dyrkas. Att han inte dyrkar någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. En annan vacker egenskap av tawhid som Ibn Qayyim nämner, det är att hela Koranen är tawhid. Från början till slut. Al-Quran, al-Mushaf. Denna bok Allah har uppenbarat. Den handlar om många olika saker. Men i slutändan så finns det inte en enda aya i Koranen som inte går tillbaka till tawhid. Jag kan utmana dig. Hämta en aya som inte går att relatera tillbaka till ett tawhid. Och vad han säger Ibn Qayyim? Han säger varför? För att Koranen är antingen information om Allah. Allahs namn, Allahs egenskaper, vad Allah gör, vem han är. Och det är ett tawhid, utan tvekan. Koranen är också påbud och förbud. Lagar och bestämmelser, halal och haram. Vilket är min haqqi tawhid. Vilket är från tawhids rättigheter och al-mukammilat, och vad som fullbordar ens tawhid. För tawhid är ju att dyrka Allah. Och dyrka Allah är ju att göra hans påbud och hålla sig borta från hans förbud. Vilket går tillbaka till bestämmelser, eller hur? Så varenda lag och bestämmelse i Koranen går tillbaka till ett tawhid. Sen består en stor del av Koranen, man kan säga resterande del av Koranen, av berättelser. Berättelser om profeter, deras folk, rättfärdiga människor, deras folk. Det handlar om profeterna, dessa 25 profeter alla nämner i Koranen, och deras kall till ett tawhid, eller hur? Och det handlar om belöningen sedan, eller hur folket besvarade eller nekade ett tawhid. Och sedan handlar Koranen om al-akhirah. Graven, domedagen, återuppståndelsen, paradiset och helvetet. Vilket är destinationen av folket av ett tawhid? Att de kommer att belönas i detta liv, på domedagen och i paradiset. Eller straffet för folket som vänder sig bort från ett tawhid. I detta liv, på domedagen och i helvetet. Så i slutändan, subhanallah, om man sammanfattar detta, finner man att allting i Koranen går tillbaka till ett tawhid. Väldigt vackert, eller hur? Och visste ni också att om ni öppnar en mushaf, Koranen, så är det första påbudet i Koranen, vad är det för någonting? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Alladhi khalaqakum. Ya ayyuha an-nas ibudu rabbakum. Människor, dyrka eran herre. Första påbudet i Koranen. Om ni öppnar första sidan, andra sidan, tredje sidan. Människor, dyrka eran herre. Och första förbudet i Koranen är fala taj'alu lillahi andada. Sätt inga medgudar vid Allahs sida. Första påbudet tauhid och sista påbudet shirk. Eller första yani förnek, det, vad kan man säga, första förbudet är shirk. Och återigen, subhanallah, hela Koranen, mashallah, handlar om tawhid. Tawhid är också den bästa dhikr, den bästa hasanat och det tyngsta på domedagens våg. Profeten alayhi salatu wasalam, han sa afdal dhikr la ilaha illallah. Det bästa dhikr man kan säga är la ilaha illallah. Och en man sa ja Rasulullah, han talade om goda gärningar. Så sa mannen, är la ilaha illallah från al-hasanat, de goda gärningarna. Han sa, bel huwa afdaluha. Det är den bästa av de goda gärningarna. Subhanallah. Och det är det tyngsta på domedagens våg. Då Musa alaihi salatu wassalam bad Allah om en unik gärning, så sa Allah till honom att säga la ilaha illallah. Så Musa han säger, men alla säger la ilaha illallah. Jag vill ha någonting unikt igen. Och då nämner Allah att om du skulle väga hela skapelsen, universum, de sju himlarna, på ena vågskålen och la ilaha illallah på andra vågskålen, så skulle la ilaha illallah väga tyngre. Ingenting väger tyngre än Allahs namn. Allahs ord, la ilaha illallah. Så det är det absolut bästa som finns. Låt oss nämna lite dygder och belöningar som man får om man lever upp till att ha en ren tawhid, en ren monoteism, en korrekt tawhid. Vad är det då för belöningar man får? De är också här oändliga. Den första av dem är att det skyddar människan från en shaitan. Personen som är en sann monoteism är inte i greppet av djävulen. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Han, shaitan, han har ingen sultan, ingen makt över de som är troende och förlitar sig på sin herre. "Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun." Hans makt är över de som tagit honom till allierad och de som dyrkar honom vid sidan av Allah. Och varje person som dyrkar någonting annat än Allah dyrkar egentligen shaitan. För att det är bara han som sagt åt dem att dyrka denna sol eller denna staty eller denna profet eller denna människa. Och de lyder shaitan och dyrkar då shaitan indirekt. Så all kyrk är en dyrkan till djävulen. Satanism, det är inte bara de här med svarta kläder, 666 och de, nej. Det är de som lyder shaitan och följer hans väg. Må Allah skydda oss. En annan belöning av ett tawhid är att det är den största orsaken till att bli förlåten för sina synder. Vilket är någonting vi alla hoppas på. Att bli förlåtna för våra synder. Det finns en hadith Qudsi som är väldigt vacker från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att Allah säger. Och i denna hadith så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Ya ibn Adam, innaka law ataytani biqurab al-ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi shay'in la ataytuka biqurabiha maghfira." Människa, om du skulle möta mig, yani nästa liv, med så mycket synder som du har gjort i det här livet att de kan fylla hela jorden, men du möter mig samtidigt utan att ha satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta dig med lika mycket förlåtelse. Du kommer med hela jorden fylld av synder, men du har aldrig gjort kyrk. Du har levt på tawhid och dött på tawhid. Allah kommer att möta dig med lika mycket förlåtelse. Subhanallah. Så det är den största orsaken till förlåtelse. Och även om en person skulle straffas i nästa liv på grund av vissa synder han har gjort, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin, att ta ut varenda själ från helvetet som har så lite som en myras vikt av iman i sitt hjärta. Som har tawhid i sitt hjärta. Kommer någon gång att skonas från helvetets eld. Ingen från ahle tawhid kommer att brinna i elden för alltid. Utan det är endast de som förnekat budskapet av la ilaha illallah. Som kommer att vara fördömda att brinna i helvetet för alltid. Tawhid är också nyckeln till paradiset. La ilaha illallah och att dyrka Allah är nyckeln till paradiset. Ingen förutom en muwahhid kommer att få träda in i Jannah. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah." Rawahu Muslim. Han sa, den som dör i ett tillstånd där han vet att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah kommer att gå in i Jannah. Den som dör på ett tawhid går in i Jannah. Och sa han också, den vars sista ord i detta liv är la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah, kommer att gå in i Jannah. Så det är nyckeln till paradiset. Att dö på ett tawhid. Och det finner ju också i hadithen att Allah subhanahu wa ta'ala har 99 namn. Som ni känner till. Allah har 99 namn. Den som kan dem, vilken belöning får han? Dakhala al-jannah. Gå in i jannah. Och kunskapen om Allahs namn, vad är det för kunskap? Kunskap om tawhid, eller hur? Subhanallah. Det som kan Allahs 99 unika namn, förstår vad de betyder, memorerar dem och lever efter dem, kommer att gå in i paradiset. Så återigen finner vi där att tawhid är en nyckel till paradiset. Och endast, som jag sa, ahli tawhid kommer att gå in i Jannah. Allah azza wa jalla har nämnt: "Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar." Den som sätter någon gudom vid Allahs sida kommer att förbjudas paradiset. Jannah blir haram för honom. Och hans destination kommer att vara helvetet för alltid. Och Allah säger också att Allah förlåter allting förutom en person som gör kyrk vid honom. Yani, den som möter Allah på domedagen i ett tillstånd av kyrk kommer inte att bli förlåten. Men gör man kyrk i detta liv, man kan göra toba. Men problemet är om man dör på kyrk då är ens chanser och förutsättningar att gå in i Jannah helt bortsuddade. Tawhid är också den största källan till att få lycka och att bli av med problem och motgångar. Det som på arabiska kallas för al-humum wal-masaib wal-karb. En motgångar, bekymmer, sorg och besvär. Vilket vi alla yani, bemöter i detta liv. Det finns ingen vars liv bara är lycka och glädje. Utan vi alla har våra motgångar, vi alla har sorg och olycka i vårt liv. Men ahlut tawhid, folket med den rena monoteismen, är de som bäst kan handskas med dessa motgångar. Och därför, om ni kollar i böckerna om vikr, så finns det ett kapitel vad man säger om man är nedstämd, om man är ledsen. Okej? Okay? Och där finns det 4-5 dua ungefär. Kolla på dem. Reflektera över dem. De alla handlar om tawhid. Alla. Det finns ingen av dem som inte nämner tawhid. En av dem till exempel, profeten alaihissalam, han sa, ska inte lära dig några ord som du kan säga när du är nedstämd. Han sa, du ska säga Allah, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'an. Allah, Allah, han är min herre. Jag sätter ingenting vid hans sida. Det här är den dikre du ska säga. Innehåller det någonting annat än tawhid? Nej, subhanallah. Och den ska du säga om du är nedstämd. Wa dannun, Yunus alaihissalam, idh nada fi dhulumat, wa han ruppade i valens buk, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Han ropade ut, la ilaha illa anta, ingen har rätt att dyrkas förutom du. Subhanaka, upphöjde du från brister, inni kuntu min adh-dhalimin, jag har felat mot mig själv. Wa sa Allahu subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham, wa kadhalika nunji al-mu'minin. Så vi besvarade honom och räddade honom från den här motgången. Och på så vis räddade vi de troende. När blev han räddad? Efter 40 dagar i bukens, i valens buk, nere i havets mörker. Ensamhet. När han sa denna dua om ett tawhid. La ilaha illa ant. Allah räddade honom från valen. Så subhanallah. Tawhid är orsaken till att bli av med ens bekymmer och problem. Och även när du går tillbaka till en trosuppfattning. Om man tror korrekt om Allah, att Allah är den enda som kan gynna, Allah är den enda som kan skada, avvärja skada, Allah är den enda som kan försörja, Allah är den enda som kan hjälpa mig och så vidare. Det gör att du blir mer trygg som människa. Vilket gör att du blir inte så bekymrad av att kanske bli av med jobbet, att bli av med pengar. Det är någonting, du säger qadr Allah ma shafal. Kallas, det här är någonting Allah har bestämt. Allah han är hakim, Allah älskar mig, Allah vill mig gott. Det måste finnas någonting gott i detta. Testeslim. Du säger alhamdulillah ala kulli hal. På livets motgångar. Och du går vidare, du tar livets motgångar med en klacksvart. Till skillnad från någon som går under, de har ingen stark tro på Allah. Minsta sak som drabbar dem, yani depression. Nej, den här starka tron på Allah, khalas. Kolla profeten Muhammed, var han inte den lyckligaste människan? Sahaba sa, varenda gång vi såg honom, han ledde han nog till oss. Han var glad. Han hade inte bekymmer. Dog inte, vad var det, 4 av hans barn som små när han levde. Blev han inte förtryckt och förföljd och utvisad från sin stad? Klippte banden med sina släktingar, motarbetade honom. Han hade så mycket bekymmer. Ingen människa idag kanske skulle klara av det. Men han hade den starkaste tron på Allah, den starkaste tawhid. Och var den lyckligaste av människor. Och så är det också med muslimerna. När du har den här tron, mashallah, Allah kommer att ge dig lycka. Allah säger också, men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Att den som gör rättfärdiga gärningar, vare sig man eller kvinna, och är troende, kommer vi att ge ett lyckligt liv. Och vi kommer att belöna dem i det kommande för det bästa de har gjort. Så han nämner Allah att den man eller kvinna som gör, som är troende och gör goda gärningar. Troende på vad? På tawhid. Och gör goda gärningar, först och främst tawhid. Kommer vi att ge ett lyckligt liv. Och belöna dem i det kommande livet för det bästa de har gjort. Så här finner vi också att grunden till lycka är just ett tawhid. Det finns också en väldigt vacker aspekt av ett tawhid som en av sahaba nämner, som heter Rabi ibn Amr, då man skulle kriga mot Persien. Det var ett stort krig, muslimerna skulle kriga mot Persien. Och det var efter att profeten hade gått bort, alaihi salatu wassalam. Så man skickade den här mannen, Rabi'a, till Rustum, som var Persiernas ledare. Och han sitter i sitt tält med sina soldater. Han sitter på en tron. Och det är guld och det är siden och det är rubiner och smaragder. Och mattan är, mashallah, vackraste, finaste persiska mattan. Så han kommer som en delegation då, ensam, med sina simpla kläder. Han kommer med sitt spjut och han kommer med sin åsna, ridandes. Och när han kommer till tältet så säger de, lämna dina vapen. Han säger, aldrig i livet. Det var ni som kallade på mig. Antingen går jag in med vapen eller jag vänder tillbaka. Så Rostom sa, låt honom komma in. Och han går in och han sticker hål på mattan med sitt spjut. Han är ensam, tänker han, är ensam. Han kommer där, hela armén är där. Och då så säger Rostom i alla fall till honom, är ni, vad vill ni? Varför, vad vill ni muslimer från oss? Och då säger han de här vackra orden som subhanallah har gått till historien. Han säger, Allahu ta'atana linukhrija man sha'a min ibadati al-ibad ila ibadatillah. Allah skickade oss med vad? Han säger, för att ta ut de Allah vill från dyrkandet av tjänarna, av mänskligheten, till dyrkandet av Allah. Och min dik i dunya ila sa'atiha. Och från det dunyas problem till dess lycka. Och min jawr al-adyan ila adliha. Och från religionernas orättvisa till islams rättvisa. Yes. Alltså. Och sen, mashallah, han gick därifrån. Och kungen, han säger, den här Rostom, han säger, är du den största av de här profetens följeslagare? Han säger, ni är bara en simpel man. Subhanallah. Han säger, jag har aldrig sett en person som talar så starkt och mäktigt som den här personen. Men i alla fall sen, det blev krig. Men kolla på vad han säger, Allah skickade muslimerna för vad? För att befria mänskligheten från att dyrka det skapade. Det världsliga, det materialistiska. Dyrka människor, profeter, jinner, änglar, vad det må vara. Till att endast dyrka Allah. Från det här livets problem, bekymmer, till det här livets lycka. Från alla religioners orättvisa till rättvisan av islam. Subhanallah. Mashallah. Och från de sista av nyttorna med tawhid är också att personen som lever upp till denna tawhid kommer att ha trygghet och vägledning i detta liv och i nästa liv. Allah säger, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. De som har en korrekt tro och inte beblandar sin tro med dhulm, med orättvisa, vilket här är kirk, det är de som kommer att ha trygghet. Och det är de som kommer att vara de vägledda. Så Allah lovar här, ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala, att om du har en korrekt tro, en korrekt iman, och du inte beblandar, smutsar ner din tro med kyrk, vilket är dhulm, orättvisa, inna kyrk ala dhulmun adim, så har Allah garanterat dig två saker. Han har garanterat dig al-amn wal-hidayah. Trygghet i detta liv, och trygghet på domedagen, inda al-faza' al-akbar. Vid den största, i skräcken, så kommer du att vara trygg när folket är i skräck. Och vägledning i detta liv till as-sirat al-mustaqim. Och vägledning i nästa liv till al-jannah. Att du får gå över as-sirat och träda in i paradiset. Men på villkor av vad? Att du inte smutsar ner din tro med kyrk. Vare sig liten eller stor. Du har en ren tro från kyrk. En annan enorm belöning av ett tawhid på domedagen är att ahli tawhid, folket av monoteism, är de som kommer att äras med profetens medling alihi salatu salam på domedagen. Abu Huraira radiyallahu anhu sa till profeten alihi salatu salam, ya Rasulullah, man as'adu nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Vem är mest berättigad din medling på domedagen? Och då så säger profeten alihi salatu salam, jag trodde inte någon annan än du skulle fråga mig denna fråga, Abu Huraira. Jag visste hur mån det var om att lära dig mina hadither. Så sa han, as'adu nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. Den mest berättigade människan till min shafa'a, min medling på domedagen, är den som säger la ilaha illa Allah uppriktigt från hjärtat. Vad är det? Det är tawhid. Och ahli tawhid kommer då att få profetens medling på domedagen. Och tawhid är också, sist men inte minst, orsaken till all framgång i detta liv och i kommande liv. Och vad är beviset på det? Jo, att profeten alaihi salatu wassalam gick runt i Mekka och kallade folket till islam. Och vad sa han till folket? Ya qawm, qulu la ilaha illallah tuflih. Människor, säg la ilaha illallah så kommer ni att få framgång. Ni kommer att få framgång om ni accepterar la ilaha illallah, det samma innebörd och budskap. Och han sa tuflihu generellt. Han sa inte ni kommer att få framgång i nästa liv eller i paradiset. Ni kommer att få framgång. Så all framgång ligger i vad? Ett tawhid. Att underkasta sig det här budskapet. Och det här, kära syskon i islam, för oss till, om vi knyter ihop säcken, vikten av att lära sig tawhid. Att inte försumma och förringa den här kunskapen. Och säga det inte är viktigt. Nej, eller det finns viktigare saker. Om ni hör en person se ner på denna kunskap och tycker att den inte är viktig, eller kunskapen att tawhid splittrar muslimer, vet att den här personen är vilsen. Den här personen har inte förstått islam, även om han kallar sig för sheikh eller imam. Den som tycker att tawhid inte är viktigt, wallahi, han har inte förstått islam. Det är det viktigaste. Det man ska betona, det man ska börja med och det man ska sluta med och det man ska leva med hela din dag, ditt liv, är tawhid. Så att det kräver också av oss att vi lär oss tawhid. Studera den här kunskapen. Vad är tawhid? Vi går igen och studerar böcker om tawhid. Och för att förstå tawhid kanske man också måste förstå dess motsats. Vilket är vad? Shirk. Vad är det som negerar tawhid? Jo, det är att dyrka andra än Allah. Det är att svära vid andra än Allah. Det är att slakta till andra än Allah. Det är att åkalla andra än Allah. Att förlita sig på andra än Allah. Och så vidare. Så att man verkligen förstår sig på. Vad är denna sanna tawhid? Och att man aldrig tar ner garden. Man aldrig känner sig säker heller. Utan man alltid eftersträvar att rena sina avsikter, rena sin tawhid. Som vi finner i Koranen, då Imam al-Hunafa, profeten Ibrahim alaihi salatu wassalam, tillsammans med sin son Ismail alaihi salatu wassalam, bygger al-Kaaba. Det första huset, den första moskén som byggdes på jorden. När Ibrahim bygger Kaaba för Allahs skull, Ibrahim har aldrig gjort kyrk. Vad säger han? Wajnubni wa baniya na'bud al-asnam. Skydda mig Allah och min avkomma från att dyrka statyer. Och då säger här vissa av de tidigare lärda, om profeten Ibrahim var rädd för att han eller hans barn skulle begå kyrk, vilka är vi att inte vara rädda? Så man ska vara rädd för att begå kyrk. För kyrk kan komma, den mindre formen av kyrk, som en svart myra på en svart natt på en svart sten, utan att du märker den. Kyrk i avsikter. Kyrk i att vilja visa upp sig, vilja bli känd eller liknande i religiösa aspekter. Så väldigt viktigt att man ständigt studerar den här kunskapen om och om igen och förnyar sin kunskap, förnyar sin la ilaha illallah, så att man har det här yani starkt. För människan glömmer, människan blir svag. Man behöver ständigt påminnas och utveckla sina kunskaper. Så jag hoppas att budskapet har gått hem, vikten av att lära sig tawhid. Studera den här kunskapen och högakta den här kunskapen. Det är det viktigaste som finns. Och att vi lär våra barn den här kunskapen, våra fruar, engagerar oss, läser böcker, köper böcker, går på föreläsningar och lär oss den här kunskapen om ett tawhid, inshallah ta'ala. Och jag ber Allah subhanahu wa ta'ala att förlåta oss och att ha vårt liv i det bästa av tillstånd och att låta oss vara från ahli tawhid, de som möter honom med la ilaha illallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وكم من هنا فروق أم أمنت سو أهلا وسهلا ولكم في تي بيجان دم لما نطيع جلمدة سكون يتيانا بوبيك إن شاء الله تعالى خلاص بيرسكابة تي كم دو أبرن دبي في الدار وك ببير إيش أصنع إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته